Skipar min egen rättvisa, av Hjort och Ljung. Inläst av Fredrik Granberg och producerad av Bokea. Kapitel 1. Östermalm, fredag den 13 augusti 1982. Vimlet av framströvande människor, uteserveringarnas sorl och den livliga fredagstrafiken. Ljuden knuffades och trängdes som utrymme i stadens intensiva brus. Letade sig fram över gator och torg och störde friden i även den dunklaste gränd. Mot Nybroplan låg solen strålar på så att kullerstenarna nästan föreföll svettas. Saltstänkta vindar nedifrån vattnet integrerade sig väl med grönskan från Hedvig Eleonora kyrka och bildade i förening med bensin- och dieselångor doften av ett Stockholm i klarblå sensommar. Peter och Lennart, Lelle kallad, befann sig på en restaurang nära strandvägen. Utstyrseln för dagen var moderiktigt anpassad med vita ärmlösa bomullsskjortor instoppade i jeans så tajta att de framstod som ett ljusblått lager extra hud. Stora solglasögon plagerade av sandpocket vilade mot näsroten och ingöt hos båda känslan av att vara inkognito. De nya rekryterna var på någon vecka när jämngamla, nyss 25 år fyllda och påfallande oerfarna. Därför hade de ännu kvar ett mått av förväntansfullhet, vilket emellertid avtog under timmarnas gång där de nu satt och inväntade besked från Olsson. Han borde ha hörts över radion för mer än en timme sedan. Klockan närmade sig 17.30. Lelle, som aldrig sa nej till lite extra protein, särskilt inte bekostat av polismyndigheten, kallade ånyo på kyparen och beställde skomakarlåda nummer 2. Ingenting talade i nuläget för att uppdraget skulle sluta på annat sätt än här på krogen. Väntandes på Olsson, som just nu antingen inte kunde röja sin position eller hade fel på sin mick.
Skulle det vara nice med lite damsällskap, konstaterade Lelle med spelat sluddrig röst.
Peter reagerade på det anglofierade ordvalet nice, men kommenterade inte. I början av dessa spaningssessioner hade de ambitiöst försökt komma på samtalsämnen som skulle låta naturliga. Men vetskapen om att allt var baserat på manus fick det att kännas så konstlat att det nästan var bättre att förbli tyst. Möjligen försöka likna två som inte hade något att prata om. Efter några veckor började det emellertid släppa och de två killarna hade faktiskt kunnat samtala mer uppsluppet. Peter tittade på sitt armbandsur.
Personalen runt hörnet är nog de enda italienarna vi ser idag.
Detta var femte veckan av span på Arrigo Vendi, sicilianaren från Palermo, som vid sin ankomst till Stockholm hösten 1970 initialt livnärt sig som diskare på nattklubben Alexandras. Som sedermera gått över till den något bredare stigen, synbarligen inte utan viss framgång. Under sina 12 år i Stockholm hade Vendi gjort sig ökänd både för brutalitet och förmåga att undvika lagens väktar. Fostrad i maffiastrukturer som låg så många decennier före Sveriges kunde han navigera på Stockholms gator likt ett brasilianskt fotbollsproffs i allsvenskan. Det var ett faktum att polisen trots otaliga försök inte hade lyckats få tag på honom. Tills idag. Vendis egen kusin Antonio, som höll på att göra sig ett namn inom Stockholms krogbransch, hade otvetydigt pekat ut var objektet skulle befinna sig just denna eftermiddag. Att en medlem i en siciliansk familj sålde ut sitt eget blod hörde inte till vanligheten. Möjligheten att detta var något drag från Vendis sida behövde beaktas. Därför iakttog de två unga poliserna särskilda åtgärder för diskretion. Höll ett betydande avstånd från den utpekade platsen. Hade uttryckligen bett kyparen att fylla på lättölen i starkölsglas, varpå de ansträngt sig att spela lätt berusade. Det gällde att alltid agera på ett sätt som man inte förväntade sig av en polis. Som Olsson så ofta hade sagt. Det fanns något naket och lite skämmigt med att spela ord.